Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då säger vi välkomna till Sköterskepodden och avsnitt 6, säsong 2. Och idag har jag, Elisa, privilegiet att ha två Karin vid bordet.
Ja, jajamän.
Ska vi kalla det för Karin nummer 1 och Karin nummer 2?
Ja. Vem är vem då?
Du får vara 1, ja. Du är gäst.
Eller så får du heta Kakan.
Ja, okay.
Ja, det går bra. Varmt välkommen till Karin.
Tack.
Inte den vanliga Karin alltså.
Nej.
Den nya Karin. Berätta, vem är du?
Jag heter Karin, jag är 35 år gammal och jobbar nu på Rättsmedicinalverket i Solna.
Alltså det låter ju så.
Wow!
Jag tänker Dexter när jag tänker på dig.
Ja, ja. Men det kan du få göra.
Inte att hon är Dexter alltså.
Nej,
det är inte det jag har liksom inte ens sett ett enda avsnitt av det.
Har du
men
inte?
Det är många som säger det.
Men pratar inte folk på ditt jobb om Dexter?
Jo, mina kollegor.
Ja, du säger det. Det finns säkert någon så här sjuk liten styckmördare i allihopa där borta på rättsmedicin.
Ja, kanske.
Eller? Okej, och vi känner ju varandra som alla andra som någonsin har suttit vid det här bordet. Från den förlegade Strokinson avdelning 73.
Exakt.
Ja, där vi har jobbat ihop i många år.
Där jobbade jag i 10 år tror jag.
Ja.
Helt otroligt.
Ja. Och du är även historisk i podden, Karin. För du är våran första undersköterska som gästar podden.
Är det sant?
Ja.
Mm-hmm.
Vilken ära.
Men ni hade ett undersköterskeprogram,
ja. Ja, precis. Men då pratade jag och Lisette bara. Storhetsvansinnet var på topp det avsnittet. Nej, men kan du inte berätta lite vad, så här, du jobbar på rättsmedicinal.
Ja,
ja.
Fint ska det vara.
Ja.
Vänta, säg igen. Rättsmedicinalverket. Verket.
Okay. Med E. Mm.
I?
Solna.
Solna.
Ja.
Ja. Och du gör?
Ja, vi har olika uppgifter som assistent. Jag är alltså en assistent åt läkarna på rättsmedicin. Och antingen så skriver jag in kropparna som kommer in under natten eller helg. Och då har jag också ansvaret att lämna ut dem till begravningsbyråer och göra dem som obduceras fina igen. Eller så står jag på obduktion och assisterar en läkare. Eller så har jag någonting som heter donationsansvar och också en utredarroll.
Men gud, det är ju värsta...
Och vad, alltså, vad betyder det att skriva in en kropp? Vad gör man?
Ja, men det är väl lite samma som man gör i sjukvården. Man måste liksom registrera att kroppen är på plats och starta ett ärende. För alla som kommer till rättsmedicin har en polis, alltså en dödsfallshandläggare som har skapat ett ärende från början. Så fortsätter man där.
Men skriver du in som typ man gör med levande människor? Så här, hud, sår på knä? Eller klickar du bara liksom?
Ja, vi har lite... klickredskap, men kroppens tillstånd har vi då. Alla de där små sår och skrapsår och sånt, det tar man sen på obduktion. Det är ju läkaren som dikterar det.
Så det är mer en registrering av att den här kroppen anländer?
Precis.
Okej. Och det är bara så här, det här är ju en helt ny värld för säkert er som lyssnar också, om du inte är Dexter. men liksom hur... De måste alltså då ha, det är något misstänkt brott då,
Ja, alla onaturliga dödsfall hamnar på rättsmedicin. Annars finns det ju vanliga patologavdelningar som hör till sjukhusen. Okay. Om det är någon som ska obduceras där. Och då kan det ju handla tråkigt nog om självmord, mord. Sådana som har legat länge hemma och är svåra att identifiera. Bilolyckor, andra olyckor.
Så om till exempel jag har en patient hos oss på hjärtavdelningen som helt plötsligt dog fast vi inte vet varför. Mm. Kommer den till er då eller kommer den till vanliga? Om, för då kryssar ju vi i ett så här, när vi skickar dem till bårhuset, så kryssar ju vi i om patienten ska obduceras eller inte.
Precis. Där tror jag att det är den ansvariga läkaren som har konstaterat dödsfallet får ju avgöra om det är ett naturligt dödsfall.
Mm.
Eller inte. Och då måste man göra en polisanmälan. Så det börjar där. Men sen så kan det också ske på patologen. Att de hittar någonting som de tycker avviker.
Okay.
Och då kan det också bli Lex Maria. Alla Lex Maria hamnar ju hos oss. Som där personen i fråga har avlidit.
Okej. Okay. Så till exempel min patient som vårdas på en hjärtavdelning. Där det är troligt att han fick en, eller hon fick en hjärtinfarkt. Ja. Den kommer till patologen.
Troligtvis. Okay.
Så onaturliga dödsfall.
Och vem bestämmer om det är onaturligt?
Men i första hand så är det ju en läkare som alltid konstaterar ett dödsfall.
Mm.
Så den läkaren har ju ett ansvar. Och jag ska inte säga för mycket för jag är inte helt säker på det här. Men det är ju också poliserna som är ute på plats och finner folk i hemmet som avgör också. Det kan ju vara att det är rörigt i hemmet. Och det kan det ju vara hos äldre som är lite dementa och så också. Mm. Men det är... Det kan ju också ha en inverkan på att den personen kanske inte var ensam när den avled, men var ensam när den blev påträffad och sådana saker.
Mm. Så det är många olika aspekter. Liksom.
Ja, det är väldigt brett.
Ja. Okej, så inskrivning, det låter ju så här sjukt egentligen om man tänker så här, ja det är som vårat jobb. Vi skriver in, fast du skriver in en död människa,
ja,
vi skriver in en frisk människa.
Ja.
Och sen när du assisterar då, vad gör man då?
Ja, man gör ju mer än... Man kanske tror. Det är ju ganska stort. Utan det är ju jag som då, ska man säga, serverar läkaren organen.
Jag bara såg en sån här silvertallrik med en sån här silverkupa.
Med en liten kryddkvist på.
Ja, men lite så är det ju. För att det är ju mitt ansvar att förflytta organen från kroppen utan att... ha sönder något eller försvåra något och ge den till läkaren.
Så vänta, ni står där, vi tar det från början här. Mm. Ni står här med, du har fått en kropp,
yeah,
och ni ska obducera den.
Mm.
Då skär läkaren upp, eller skär du upp?
Jag gör det.
Du skär upp kroppen.
Men det kan jag också...
Sågar du också?
Det gör vi också.
Wow.
Du skär upp kroppen,
yeah,
du öppnar upp och så säger läkaren så här: jag vill ha levern.
Nej.
Eller berätta, nej, hur går det till?
Det är inte riktigt så. Utan man tar ut alltihopa på en och samma gång.
Okay.
Så jag separerar ju inte några organ från någonting annat. Det är läkarnivå. Okay. Utan du tar ut dem.
Du tar ut det som finns, ja, där i liksom. Precis.
Hela gröten. Ja. Liksom.
Behöver man använda båda armarna då liksom?
Ja, det behöver man ofta göra.
Och sen lägger du det... På ett fat?
Ja, ett bord har de.
Okej, och sen kommer läkaren?
Mm. De är ju med hela tiden. Det är jätteviktigt att de är med så att man kan säga om man ser någonting som avviker.
Mm.
Och är det till exempel ett utvidgat, om det är misstanke om mord och sånt, så är det ju också poliser med på plats och läkare hela tiden, för att man får ju absolut inte missa någonting. Så det är ju jätteviktigt att inte göra något på egen hand.
Mm. Mm-hmm. Hur lär man sig det här liksom? Hur går man från att så här, ha jobbat på stroke och akuten till att helt plötsligt stå och såga upp människor liksom?
Jag tror att alla som jobbar inom vården ändå har ett intresse för människokroppen. Det är ju väldigt, väldigt intressant. Och sen är det ju också ett väldigt viktigt jobb. Det bästa skulle ju vara om inte rättsmedicin behövdes, men det gör det ju. Och man får ju lära sig på plats.
Mm.
Första gången jag höll på att svimma, alltså jag tyckte att det var helt absurt att jag skulle utföra det där. Jag som är van vid att stå och göra HLR och liksom rädda människor, att jag skulle börja plocka fram organ och sånt. Men sen så kan man det.
Ja. Ja, gud, vad spännande. Jag hade inte ens vetat vad jag såg där i liksom. Nej. Att det möjligtvis kunna urskilja alltså, en tarm eller någonting.
Hjärtat
man
kanske
kan inte veta innan, för det ser ju inte ut som med böckerna.
Nej.
Alltså så är det ju. Nej. Människokroppen är ju som en klocka, allting sitter ihop och allt ska liksom klaffa.
Ja.
Så ibland är det inte så konstigt att ett hjärta stannar, tycker jag nu. Det tyckte jag inte innan. Nej. Men nu har jag ju sett hur det funkar.
För du ser ju det som vi faktiskt aldrig ser. Du ser ju de här förträngningarna i kranskärlen.
Ja, men precis. Vi har ju den turen att vi har jätteintresserade läkare såklart som brinner för det här och också gärna visar alla förträngningar i kärl och liksom, vi pratar om dödsorsaken och det är det man letar efter.
Mm.
Vad som har gjort att den människan har dött.
Och då måste jag fråga så här, du säger att du skär upp kroppen, skär du även i huvud?
Ja, det måste man ju göra för att man måste ju få fram hjärnan. För det är också en viktig
Håller del. Du i hjärnan?
Ja.
Hur känns den?
Jag tycker ju att den är helt fantastisk. Alltså det är nog det coolaste i människokroppen.
Är den tung?
Ja, den brukar väga mellan 1200 till 1500.
Som typ lite mer än ett mjölkpaket liksom.
Exakt. Fan,
det är mycket ändå. Det är inte konstigt.
Och konsistensen då, hur är den?
Ja, men det är också olika. Det beror
men typ en normal. Hur kan länge olika? De har legat?
Tänkte om man var smart eller inte.
De är hög IQ, de har hård hjärna. Den är hårdkokt.
Ja. Ja, men det är svårt att förklara. Det men går typ inte att förklara ett... konsistensen på det.
Men är den slammig eller?
Mm.
Är den mjuk? Eller är den hård? En normal hjärna,
alltså den är ju hård. Alltså den håller ju ihop. Det är inte så att den flyter ut. Utan det är, den håller ju ihop.
Ja.
Mm.
Ja, det är en sjuk grej det där vi jobbar med. Alltså.
Ja, det är svårt att förklara också.
Men och vilka grejer tar man ut? Alltså tar man ut alltid samma saker på alla personer? Eller... går man ibland, alltså så här, håller ni, tar man ut muskler i benen och sånt eller skiter man i det?
Det kan man behöva göra för att skicka på prov om det saknas blod i kroppen. Men är det till exempel trafikolyckor eller trauman, då måste man ju också ibland leta rätt på alla frakturer.
Mm.
För de är ju inte röntgade alla som kommer liksom. Och då kan ju en fraktur också orsaka dödsorsaken eller ha en inverkan och spela stor roll. Så att det är olika.
Aha. Hur lång tid tar en normal alltså obduktion?
Ja, det kan ta från 2-3 timmar upp till flera dagar.
Oj. Okay.
Mm.
Och då, däremellan, då man går hem för arbetsdagen så förvarar man kroppen.
Vi har ju stora kylrum.
Ja.
Ligger den framme då eller packar man in den?
De ligger framme för när man ska, man packar in efteråt.
Man står liksom som i ett kylskåp när
nej,
man gör
inte
det.
Under själva obduktionen utan när man förvarar kroppen så är det ju kallt.
Ah. Oh, gud. Ja. Jag skulle kunna fråga en miljard frågor om det här. Aldrig varit så intresserad av någonting.
Nej, eller hur? Faktiskt inte.
Vad fan kanske börja? Jo, det, jag frågade ju dig på vägen hit när vi gick så här för att bara lite hur personalstyrkan ser ut. Kan man vara sjuksköterska och jobba där?
Ja, absolut. Just den här utreda biten, det handlar egentligen om att man sammanställer fallen som kommer in. Och då begär man ju också in journaler och liknande för att underlätta. Och då från början så är det sagt att man ska vara sjuksköterska för att vara det.
Mm.
Och det är man nog på många ställen. Så vi har ju en sjuksköterska nu.
Mm.
Men vi delar ju på den rollen ändå, vi andra också. Det är ju lite mer så.
Så man behöver inte vara sjuksköterska? Ni behöver egentligen inte en sjuksköterska? Ni kan göra de arbetsuppgifterna?
Ja, nej, precis. Men det är ju alltid bättre med en sjuksköterska som kan alla diagnoser. Och vet vad hon ska leta efter.
Fast det hade ju inte förklara. Vi vetat.
Nej, precis. Men nu... jag vet inte. Alltså, läkemedel är ju viktigt att veta.
Mm.
Om man hittar läkemedel på plats. Vad det är för substans som är den aktiva och sådana saker.
Det kan man väl googla?
Ja, det är ju det vi får göra.
Ja, men...
nej, men det är ju mycket sånt. Och läkarna kan ju också. Men det är ju en underlättande roll för dem.
Men när du säger hitta läkemedel på plats, menar du då i hemmet eller
ja,
i...
Ja, precis.
Okej, så ni analyserar även det som fanns liksom i hemmet?
Nej, utan om man hittar ett läkemedel i ett hem där någon har avlidit så kan man ju söka det i blodet.
Ah, nu fattar jag, nu är jag
precis.
Med.
Precis.
Alla andra hängde med på den där också. Nej, men det är ju så här, det är ju som en helt ny värld.
Ja, men det är ju det. Det var det ju för mig också.
Ja.
Det tar ju tid innan man förstår vad man letar efter och vad det liksom har för betydelse.
Ja. Och då också som vi satt och pratade lite här om innan så visade ju du en av era, säger man patologer? Nej,
nej.
Doktorer.
Rättsläkare.
Rättsläkare. Ja. Nu minns jag inte henne,
Brita ja, precis.
Som hade hand om
styckmord i Sverige.
Ja.
Ja, hon forskar på det nu.
Alltså, det är ju också helt sjukt. För det, jag tänker så här, finns det så många styckmord i Sverige? Och vad forskar man?
Tillbaka till, jag vet inte riktigt, de har precis börjat med det här. Men hon har nog gått tillbaka till 60-talet.
Vad vill man veta? Så här, hur man bäst styckar en kropp?
Jag vet eller? Inte, om man liksom kanske ska ringa in gärningsman eller... Vad det är som, nu bara spekulerar jag, vad det är som gör att man väljer att stycka en kropp och vad som räknas som styckmord också kanske.
Vad spännande.
Så här, ja, för det borde ju inte om man bara typ har huggit av en arm, räknas, då borde det ju inte räknas som ett styckmord. Eller kanske
styckad.
Nej, men typ ett finger, då är man ju inte styckad. Eller?
Nej, då är det ju amputerad.
Fast man är ändå utfört en sån handling med att avlägsna någonting.
Vi får bjuda hit Brita och prata om sin forskning. Om
Det skulle nog vara det bästa.
Jätterolig grej om man ska på dejt. Så här, vad jobbar du med? Nej, men jag jobbar med styckmord.
Jag hade ju friat på styck.
Så kul. Okej, och vi har gått igenom... Det här med inskrivning och sen arbetsuppgifterna och sen det som kanske är mest aktuellt för dagens program tänker jag är donationsbiten.
Precis, det brinner ju jag för. Kanske är ganska jobbig i min arbetsgrupp, men jag är ju också van vid att rädda folk. Så det här är ju liksom min lilla del i att fortsätta med det.
Ja.
Och då är det så här att även om man är avliden så kan man donera vävnader. Annars är det organ och då är det ju levande sådana som ligger i respirator som man plockar ut organen på och donerar. Men man kan också donera hjärtklaffar, hornhinnor och andra vävnader.
Typ hud.
Hud, ja. Precis. Och sen så finns det ju... Temporalbenet, benet bakom örat kan man donera och då är det för att läkaren ska kunna öva och operera i öron. Men det viktigaste är ju...
Det är det enda de får öva på. Eller vadå?
Nej, men annars kanske man kan använda så här
Ja, men säkert. Jag vet inte. Jag vet bara vad vi kan ta tillvara på. Jag vet inte vad de gör mer förutom det. Men det känns ju ändå som en väldigt viktig grej att träna på ett riktigt öra, för det är ju så himla litet.
Ja, men och att det kanske skiljer sig mycket från typ, inte vet jag, en kossas öra eller...
Men vadå, som att det, vadå, ett koben, är det likadant som ett människoben?
Nej,
eller?
Men jag tänker att så här, folk som övar
här,
på så
här... Nu ska operera det här knät, du får träna på den här kossan. Ja, men, så bara, oj, kanske såg inte likadant ut i verkligheten.
Man kanske inte har möjlighet att träna på ett
knä. Nej, jag vet inte.
Jag har ingen aning.
Nej, jag vet inte
ingen
heller
vet.
Riktigt.
Nej, vi får fråga någon som
vet. Ja, men precis.
Ja.
Men just det... Just det här med vävnader, så är det ju så att rättsmedicin i Sverige bidrar ju ändå med 20% till alla vävnader som tas om hand här i Sverige. Och det är ganska mycket. Det beror ju också på att vi tyvärr får in unga fysiskt friska människor ganska ofta.
Mm.
Och det är oftast de hjärtan och de hud och ögon som man kan ta tillvara på.
Mm.
Och därför så känns det ganska viktigt att man får ut det i folks...
Ja, men så att folk vet om att ni finns.
Ja,
och
men precis,
att, man...
att det finns någonting annat förutom organdonation.
Ja.
För att det är just det här med hjärtklaffar är ju också barn som behöver. Det finns ju de som föds med medfödda missbildningar. Vissa har till exempel bara en en kammare och en, ena sidan av ett hjärta och sådana saker. Och då kan man också ta ut som lappar från, från kärlen och liksom bygga på det där. Och bygga på efter några år när barnen växer och sånt där. Och det, då är det sådana här klaffar man använder.
Men för det berättade ju du för mig faktiskt, Karin, häromdagen när vi pratade lite i telefon. Att så här, jag bara, men jag var på en utbildning i hjärtsjukvård häromdagen. Då pratade man om det här med att donera sitt hjärta.
Ja, men precis,
då. Och då så sa du att så här, nej, men man kan ju donera delar, alltså klaffar och sånt, även fast man är död. Ja. Och det har jag aldrig fattat.
Det har inte jag heller fattat.
Jag har inte trott att så här, ett hjärta som står still, det är liksom lika med
kasta i soporna. Ja, men det trodde jag också innan jag började jobba här. Och ja, det som var som gjorde att jag verkligen började brinna för det, det var ju för att vi var ner på den här utbildningen i 3 dagar nere i Lund. Och då så fick jag också se när de tar tillvara på ett donerat hjärta och klipper ut de här klaffarna och liksom gör de här patcharna, lapparna.
Till små bebisar.
Ja, till små bebisar. Också vuxna då, så, såklart.
Men ändå lite gulligare till små bebisar.
Ja, man vill ju helst ge till en bebis.
Ja, men det är ju så himla fint.
Och hur länge kan man göra det efter en kropp är död liksom?
Vi har som regel att vi måste ta ett prov, ett intagningsprov på kroppen inom 24 timmar. Men sen har man också 48 timmar på sig att plocka ut det här hjärtat och skicka hela hjärtat till Lund, där de preparerar.
Just det, för det är där de gör alla de här, eller Lund bland annat. Vilka är det mer? Är det Mall? Nej.
Men ursäkta, varför kan du det här?
För att jag var på Hisa 2 häromdagen. Det är färskt i minnet, men det är ett annat ställe i. För att man bestämde för några år sedan att inga Stockholm transplanterade också. Men då bestämde man att det bara skulle vara 2 stora två sjukhus.
Det pratade de om, men det lär inte jag så mycket på min tur.
Nej, men och då fick jag det förklarat som att Stockholm redan är så belastat. Och så här, så att man valde Lund och fan, är det Göteborg?
Ja, men jag tror att det är Göteborg. Det står säkert i mina papper här som jag fick av Björn. Men jag har tappat det.
Ja, vi kommer till det sen. Men, okej, så då skickar man hjärtat och då kan de sen göra alltså av ett dött, det är ju helt sjukt, av ett dött hjärta.
Precis.
Men man kan inte ta hela hjärtat, utan man tar bara delar.
Precis, exakt.
Men det måste ju vara lite ungefär som de här klaffbytena vi gör, fast då är det ju kreatur, alltså
det är ju precis grisar. Samma sak.
Gris eller ko eller kalv eller vad fan det nu är. Vävnad. Okej.
Okay. Men då tar de väl ut det från döda grisar kanske.
Ja, det är ju helt sjukt.
Det är helt sjukt. Jag har ju också lyssnat på en man som har fått som hornhinner som man också kan transplantera. Han var pilot från början och så fick jättedålig syn. Då fick han nya hornhinner och kan se igen. Och hur mycket det betyder för en människa att kunna se igen när man är liksom vad var han, 50-60 år. Det liksom förbättrar livskvalitet ganska bra. Och det trodde jag ju inte heller att man kunde göra när jag började jobba här.
Men jag har hört någon gång att det är många som inte vill, för när man, om man registrerar sig eller i det här donationsregistret så kan man ju skriva om det är vissa organ som man inte vill dela med sig av.
Och då är det ju oftast ögonen.
Och det är så, jag har aldrig fattat den grejen. Jag tycker att det är så konstigt.
Det är väl så här, människans själ syns i ögonen eller vad de säger.
Ja, att det är många som säger, nej, ni får ta allt, men fan inte precis. Ögonen.
Men fan, är du död så är du död. Ja, men det är det, om du ändå inte har några andra organ kvar i kroppen, för de har de länsat liksom.
Ja, men att det blir lite brist då på hon, för att folk vill...
Ja, men jag har också hört samma sak, men det är ju skitmärkligt resonerat av folk. Skärpning. På alla där ute som inte vill donera
dela
sina...
mer av hornhinnor.
Ja, precis.
Men finns det någon övre ålders så här, kriterier för donation? Finns det någon övre
alla
ålders...
Alla kan donera ögon. Ja. Det betyder inte att de hornhinnorna är av sämre kvalitet för att man är gammal.
Aha.
Hjärtan vill man att man är under 65 och det har vi väl alltså, naturligt.
Det kan jag ändå
Men, och hud...
Man vill ju helst inte ha en rynkig hud.
Precis, det ska vara fin hud, det ska inte vara några leverfläckar och det ska inte vara några tatueringar. Det är ju mycket kriterier som ska fylla in.
Se någon på stan så här en
vecka. Fan, vilken schysst try vad jag fick.
Nej, men nej, så här. Vad fan, där går min morsas tatuering. Ska inte det vara helt sjukt?
Jo, men den huden vill man ju inte ha.
Men då inga leverfläckar? Men sen inte en enda. Tänkte jag har jättemånga som
men
prickar.
Men då får de väl skära bort.
Ja, men precis, de visade ju också hur de tar hand om huden. De gör ju nästan som, ja men Mepilex. Ja. Alltså med hål. Ja. Det är så man lägger på huden.
Det är ett förband för er som inte vet. Ja. Som ser ut som så här gelé typ.
Ja men precis.
Det är silikon och
man
så är det
som stansar huden och gör hål i den. Och sträcker ut den så den blir mycket större än vad den var från början. Sen lägger man, det är ju brännskadade som får den här huden för att det ska läka. Och brännskador vet vi, det är ju inte bra att ha.
Nej.
Det brukar ju oftast inte gå.
Nej, det har vi lärt oss.
Ja. Jag tror, om jag förstod det rätt, så lossnar den huden efter ett tag. Men den har en läkande effekt.
Okej.
För det är väl också det som är jobbigt med brännskador. Men, alltså, men det är väl att man förlorar, om man inte har någon hud, att man förlorar fett mycket vätska.
Exakt.
Och därför måste man ha en extra hud ett
precis,
tag.
Precis, och de säger det. Man är så utsatt för alla bakterier.
Ja, det vet jag mycket. Också.
Ja. Fan, vi bara briljerar här med kunskapen.
Ja, men så det är de tre. Och sen, det är jättetragiskt. Alltså många av dem som hamnar hos oss, det är tragiskt. Och familjen är i chock. Det är ju inte naturliga dödsfall.
Nej.
Men om man, och vem som helst, alltså vi tre skulle ju kunna bli påkörda imorgon.
Mm.
Nu är ju inte påkörd det bästa donatorn, då det kan vara lite rupturer och lite annat. Men bara man vet, tror jag att det blir lättare att sätta liksom i process när man väl hamnar där. Som avliden och har sagt jag i donationsregistret, så underlättar ju det för rättsmedicin väldigt mycket. Men nu då ringer vi ju alltid upp anhöriga och hör ändå, för man kan ju ändra ett åsikt strax innan man avlider också. Så att det är ju inte så att det som står där är hugget i sten, utan det måste ju ändå liksom vara fine med alla. Och det får ju aldrig äventyra den rättsmedicinska undersökningen innan heller. Så det är ju många faktorer innan det blir en donation. Och både läkare och polis måste ju vara insatta i det.
Mm. Jag tänker också att det är många som faller bort på grund av att så här process, alltså om du säger att ni kan obducera i flera dagar, då har man ju, hur
ja,
länge kan
precis,
man återvinna
hud? De som obduceras flera dagar, det är ju jättetragiska fall som tar så lång tid. Mm. Då är det ju oftast någon som är utsatt för något brott.
Ja.
Mm. Och de vill man ju ändå inte ta någon donation på.
Nej.
Utan då spelar ju den rättsmedicinska undersökningen större roll.
Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Och hur går det till då? Om du får in en kropp, hur vet du om, eller så här, hur går ni tillväga? Hur vet du om den är lämplig?
Vi får in en kropp och då lär man sig efter ett tag och se på hud och ögon och kanske skicket på kroppen vem som är lämplig.
Mm.
Och då har jag sån tur att jag har en forskare på rättsmedicin i Solna. En docent, alltså Kanar heter hon. Och hon hjälper till att ringa de här anhörigsamtalen och fråga de frågorna som man ska fråga.
Mm. Kollar du först i donationsregistret
ja,
om de är registrerade?
Absolut, det glömde jag säga. Det gör vi ju naturligtvis.
Men om man inte är registrerad, blir man inte ens på påtänkta?
Nej, då är det ju anhörigas. För
anhöriga, då frågar man anhöriga.
Ja, precis. Det är deras röst. Det är ju de som får föra den avlidnas talan då.
Jo, men det verkar ju vara så även om man har registrerat sig. Vilket jag tycker är så här, om jag har skrivit i donationsregistret. Då tycker inte jag att mina föräldrar ska kunna komma och förstöra.
Det. Även om mamma säger att det inte är det.
Så är det det. Lyssna inte på min mamma.
Ja, men jag tycker det är helt sjukt. Ja. Och jag tror att det är många som inte är medvetna
men
om det.
Men är inte
också.
Det lite typiskt Sverige?
Jo.
Jo. Jag tror det.
Så jag har tagit ställning, men någon annan kan ändå komma och fucka upp min önskan.
Ja, men
liksom.
Precis. För det är mycket.
För jag kanske ändrade mig igår.
Ja, men precis.
Men är det ofta det händer då? Att folk har registrerat sig och liksom vill då donera? Och att anhöriga då säger nej. Händer
nej.
Det ofta?
Oftast när anhöriga säger nej så är det ju för att de inte är registrerade och de helt enkelt inte vet och inte vill svara åt den avlidne.
Nej, det kan man ju försöka fatta. Mm.
Så är det.
Okej, och sen när ni har fått godkänt då från den familjen, hur går man sen så att tar du...
Då blir det bråttom.
Ja.
Då har vi fått lära oss hur man tar hand om organen sterilt och skickar dem. Vi har ju hornhinnebanken här på Sankt Göran, dit vi skickar hornhinnorna. Men hjärtat det är ju en bit, så då blir det transport, akuta transport dit.
Åker de med typ ambulans då eller? Vad åker de med?
Nej, utan det är väl en vanlig transport, någon SLL.
Jag tror du skulle säga SL.
Ja, nej, men jag har inte riktigt...
En frysbil.
Ja, något sånt.
Och skickar man liksom ett åt gången eller?
Ja, det måste man ju göra, för det sker inte så ofta.
Nej.
Drömmen är att man liksom ska få igång det här ordentligt nu och få upp ögonen.
Ja, folk. Därför är det så viktigt att du är här. Jag tror att folk faktiskt inte vet att det är viktigt.
Nej,
att,
alltså, ni visste ju inte. Man vet ju inte.
Nej. Och jag tror att också, även om man så här 100 gånger har gått förbi där det står så här, ja men glöm inte att skriva upp det i donationsregistret. Så folk tänker liksom inte. Man behöver bli påmind, för att det är inget man vill tänka på kanske.
Nej, men då ser det väl också, jag tänker att man är ung liksom. Man tänker inte att man kan
dö. Nej, precis. Och så... Så är det ju. Alla ska vi den vägen vandra. Man vet ju aldrig när det sker.
Nej, precis. Och att man kan tänka så här, bara folk som känner sig att de är starkt emot att donera. Så här, tänk om jag eller någon av mina nära anhöriga hamnar här. Skulle inte jag då vilja sitta på den här...
Ja, verkligen.
Men det är också, jag kan tycka att det är lite märkligt ändå att man så speciellt i Sverige, att nu vet jag inte hur det ser ut procentuellt hur mycket man donerar i Sverige gentemot andra länder liksom. Men du pratade om Spanien.
Det finns ju länder som ligger i framkant och jag vet inte varför.
Nej.
Men vi trodde ju det. Jag och Lisa hade ju en teori om att är man bosatt där så donerar man. Nej, att det är något sånt. Här är det ju mycket alltså etik.
Ja, men jag tänker att vi som också är så himla, eller vi, men många i Sverige, det är ju inte jättemånga som är liksom troende eller, och speciellt man tror inte på någon reinkarnation, att man behöver kroppen till något liksom.
Precis.
Och då är det ju lite konstigt att det, för det känns ju ändå som att det är få som donerar, det är ju ett problem, men det har väl säkert att göra med att man inte skriver upp sig det där.
Alltså det köps in från andra länder, vävnader och organ. Så är det ju.
Mm.
Och det är ju lite för jävligt. För att du borde ju kunna gå runt. Men sen, det vet ni ju själva. Alltså, när jag jobbar på sjukhuset. Det har jag gjort jättemånga år. Jag tänkte ju aldrig på någon donation.
Nej.
Hur många har man inte hållit i handen? Och det har varit jättetragiskt. Man har ju aldrig tänkt tanken ens.
Nej. Kan vi göra något där som vårdpersonal?
Det är jättesvårt.
Alltså, jag menar så att man skulle kunna...
Själva, om någon ligger och är på väg att avlida, man vill ju inte ens fråga frågan egentligen till anhöriga. Det är ju jättesvårt.
Ja.
Och det är oftast läkare som har den rollen.
Men jag tänker mer så här, kanske inte fråga frågan, men att, så att vi på något sätt kan liksom...
Jag tror att
tipsa, eller ska vi bara lita på att systemet har sin gång liksom?
Jag tror att det här, bara att vi pratar om det nu, kanske väcker tanken och det sprids på det viset.
Mm.
Jag tror att det här gör mycket.
Ja, men för jag tänkte också på det här med typ också lite Nu kanske det är annorlunda i, med vävnad. Jag vet inte hur, det kanske inte är lika akut att få ett par hornhinnor eller hud till brän. Jag vet inte hur akut det är, men till exempel då som när man donerar hjärtat, organdonation då, då är det ju så här en list, det finns ju en samlad lista.
Alltså,
jag tror att man står, vad sa de? Ja, vissa personer har ju såna här 11, att man såna här pump under tiden som hjälper hjärtat att slå. Men om det blir så här urgent, då har typ så här, ja men Norden, alltså Sverige, Danmark, Finland och Norge, en samlad, ett urgent call. Och jag tror att man bara får utfärda typ ett visst antal såna här urgent call.
Per land då?
Per land, per år. Typ ett eller två. Och då går man före hela, alltså såhär, nu är det bråttom på riktigt liksom.
Mm.
Och det är också helt så här sjukt. Jag hörde om en person, heter märklig historia. Någon man som, för att förr i tiden så tror jag att man fick en såhär personsökare. Eller typ som en personsökare. Så att när det pep i den, vi hade någon som var på vår avdelning som var lungtransplanterad. Han hade fått två nya lungor. Och då hade han haft en sån där, ja men du vet, han låg hemma och trodde att han så här, nu är det kokta fläsket stekt. Och så pepte till och sen helt plötsligt var han nere i Göteborg och fick två nya lungor. Och då...
Han var sjuk!
Ja, men, och så roligt, alltså, han var så jävla inspirerad. Han har skrivit en bok också, nu minns inte jag vad den hette. Men han beskrev så här. Han bara, första året, då gick det skitbra. Sen var det någon jävel som nös på mig, så gick allt åt helvete. Jävla roligt.
Jävla då, man får ju nysa på någon.
Ja, men man får ju väldigt nedsatt immunförsvar. Eller man är ju,
man
får ju
äta sådana mediciner för
att. Men kroppen är ju helt otrolig som bara liksom accepterar nya organ. Bara
ja, men precis.
Att det ens funkar.
Att man kan ha någon annans lunga.
Ja, det är helt sjukt.
Och så som lever, man kan
bitar.
Ja, precis. Det var det jag skulle komma. Ja. Bara sådana saker.
Ja, det
kan
ju
inte vi göra på rättsmedicin, men på de levande organdonatorerna.
Ja.
Men alltså jag tänker så här, just med organ, alltså om vi frågar man inte sånt på till exempel IVA innan man,
jag tror att
innan man stänger av respiratorn, då frågar man om organdonation på de som är.
Det kommer ju sådana till oss också på rättsmedicin som har donerat organ. Men vi obducerar ju dem också. Man kan se andra saker.
Men jag hörde om en patient som hade stått och väntat på ett nytt hjärta, jag vill säga ett år. Och så hade de ju då, ja, de måste ju svara dygnet runt liksom. För att det är ju, alltså vi snackar om att du måste sätta dig på ett helikopter typ och flyga fort som fan. Men då hade de här personerna som hade det här, han hade med donationen, försökt ringa till den här patienten och hans fru. Och de trodde att det var en telefonförsäljare, så de hade försökt lägga på, det var ett äldre par. Så här, typ 20 gånger innan frun till slut så här, men vi ska inte ha något, bara ursäkta men jag tror att ni vill ha det här.
Men herregud.
Ja, man bara ja, okej. Ja, nej, det var ju lite brist.
Jag förstår hur mycket adrenalin det redan har varit igång och så bara nej, de svarar inte.
Ja, gud. Vad kan man göra som
jag tycker att alla ska klicka in sig på donationsregistret.
Ja.
Och skriva då, även om man kanske inte vill ge bort sina ögon då, om det skulle hända något, så kanske man kan tänka sig att donera hud. Och det är inte så att man liksom slipar av all hud på en avliden. Nej. Utan det är ju vissa utvalda områden.
Mm.
Och det syns ju inte.
Men om man ska ta hud.
Ja.
Om man ska ha det till en arm. Tar man det från en arm?
Nej. Utan
vilken är bäst? Vart är huden bäst att ta?
Ryggen, tror jag.
Ja, det är störst.
Jag tror inte det. Utan man tar ju där det inte syns. På så vis att vi säger att om vi ska ta hud från en avliden och så kanske dennes familj vill ta farväl, då vill man ju inte ta på framsidan av armar liksom. Och så. Nej, precis. De tar mest på baksidan.
Aha. Men då kan vi också gå till, för du hade ju en arbetsuppgift till.
Vad var det?
Apropå det här med att inte ta från där det syns. Att du gör de fina sen igen.
Ja, och det är bland det finaste vi gör liksom. Omsluta, eller vad säger man, avsluta allting.
Och gör ni syn i sjuk?
Ja, precis. Då. Och tvättar. Som man gjorde med våra strokepatienter.
Ja.
Det är ju samma omvårdnad.
Ja.
Och sen det som jag är glad över att inte vi tar hand om, det är ju visningar efteråt. För det skulle nog vara svårt att hålla isär känslorna då, utan det är polis eller begravningsbyråer som har visningarna. Mm. Men det är ju vi som gör i ordning kropparna.
Mm. Det här sminkar man dem?
Nej, det gör jag de inte amerikanska de filmer. Det. Ja, eftersom just den biten har ju inte vi med att göra riktigt.
Ni tvättar och liksom fixar. Ja, men får jag fråga en rent praktisk fråga då? Om ni har liksom hållit på att ta ut organ, lägger man tillbaka det? Eller blir det inte
allt ska återställas.
Allt ska åter.
Måste man lägga det på rätt plats eller lägger
man
bara i det?
Nej, det går inte. Utan det placeras i kroppen.
Ja, okej.
Okay. Så levern kan hamna där lungan är?
Ja, typ.
Varför måste man lägga tillbaka det?
Men jag tänker att sen när du går på visning då ser din mormor eller farmor eller faster, då är det ju annars helt urgröt.
Men inte vet jag, jag tänkte att man kan lägga något annat, vadd.
Ja,
något.
Nej men det är ju oetiskt att inte göra det.
Ja,
det
man måste ju lägga tillbaka igen, alla delar.
Att det tillhör ju liksom den.
Ja, dessutom, vad ska du göra av? Man kastar i soporna eller?
Nej, men jag vet inte, jag frågar bara. Jag tänkte att man behövde det, att man sparar.
Men det är många som frågar det. Det är inget. Det är ingen konstig
fråga. Nej förlåt, jag bara, fan, vilken dum fråga. Nej men det är ju redan en märklig grej. Du och jag gjorde ju det senast häromdagen. Stod och liksom gjorde ordning en död kropp. Och det är ju en märklig grej. Mm. För det går ju också fort när en kropp är död. Ja. Från att den tar sitt sista andetag till att den blir kall. Liksom. Det går ju väldigt fort och de stelnar ju fort också.
Mm.
Och då så tänker jag så att för dig som står där några dygn efter, det måste ju vara jättemärkligt.
Det vänjer man sig vid. I början var det ju jättesvårt för mig också såklart. Ja. Just också själva, alltså man vill ju inte kränka in på en avliden person heller. Nej. Men vem ger mig rätten att stå och tvätta håret och sådana saker?
Ja.
Men sen så inpräntar man i sig själv, men är det någon som ska göra det så är det jag, för jag har rätt värderingar och det har vi allihopa på rättsmedicin, så det blir ingen konstig grej.
Nej.
Utan man gör precis som vanligt.
Mm.
Ja men för det är ju det, det är ju lite konstigt att se när man har patienter som, ja men så här, ena sekunden så lever de och sen andra sekunden är de döda, och att så här, det är ju jättestor skillnad egentligen, men ändå inte så stor skillnad. Nej. För att det, tänk, alltså när man gör i ordning en kropp, så det är ju man, fast den är död och inte känner någonting eller liksom, så behandlar man den ju fortfarande som att den lever.
Ja,
är
det precis.
Så man är försiktig när man vänder och liksom, det är inte att man...
Det är ju liksom värdigt fortfarande på något vis. Och då har ju jag har ju jobbat länge och tagit hand om avlidna som jag har vårdat innan. Mm. Och det är ju tuffare än det jag jobbar med nu.
Ja, för då nu har du ingen relation.
Ja, nu har jag ju ingen relation.
Nej.
Även om jag kan tycka att det är för jävligt många gånger. Och man undrar egentligen hur samhället ser ut. Är det så många som mår så psykiskt dåligt att de måste ta livet av sig? Vad är det som händer? Man vill göra en förändring, man vill skrika rakt ut.
Mm.
Så accepterar man det till slut, att det kanske alltid har varit så att vissa väljer att ta livet av sig. Att det är att föredra. Och sen någonstans när man landar i det här, så tycker man inte att något liv är mer värt än något annat. Utan alla som kommer in till oss, de är värda lika mycket. Det är så naturligt.
Mm. Men kan, och så kan man säga, för jag tänker så här, kan inte du bli så här, eller blir man också avskärmad så här, när det kommer in någon som har varit utsatt för någon så här jätte, alltså blir man inte rädd med så här brott som är så här jätteobehagligt?
Det är någon läkare vill jag minnas som har sagt så här, så som man lever avlider man oftast. Och då tänker jag liksom, har man haft ett väldigt destruktivt missbruk eller så, då är det oftast det som gör att man avlider, och det är jättetragiskt.
Mm.
Det kommer in barn till oss.
Ja, det vet inte jag om jag skulle flera av. Alltså.
Nej,
och som ändå är två barns
morsa. Ja, men precis. Men där kände jag också efter att, ja, men är det någon som ska ta hand om de här barnen, så är det ju vi föräldrar. Vi är ju föräldrar allihopa nästan som jobbar där.
Ja.
För att vi kan sätta oss in i det. Men ett barn som har fått kärlek i hela sitt liv, i jämförelse med en missbrukare som har mått dåligt i hela sitt liv. Alltså det går inte att sätta värde på att det är mer tragiskt än någonting annat. Utan allt är för jävligt och allt är också fint. Alltså, vi har det är ju ett fint jobb vi har.
Men kan inte du läsa den här, har du den med dig, den här texten som du skickade
till mig? Den får du läsa.
Ska jag läsa? Den här, vad sa du, att den här läkaren, eller?
Han har jobbat som rättsmedicinsk assistent som jag. Från det att han typ var pojke och hängde där för att hans pappa jobbade där.
Okay.
Jättelångt tillbaka, tills han gick i pension.
Och det här är hans text?
Det här är hans text, för han höll i visningar, för vi har ju... Vi visar ju upp avlidna för poliser och läkare och militärer. Och har som
militärer?
En rundvandring, ja.
Jaha, ja.
Och det är nu det är läkarna som håller i det då. Ja. Men på den tiden så var det han som höll i det.
Okej, okay. Ja, men jag tycker den är så fin.
Ja, den är fin.
Och då står det så här. En avliden kropp är på inget sätt otäck. Det som kommit hit till oss är inte otäcka. Men däremot orsaken och händelser till att de finns här är många gånger otäck. Ingen människa blir hemsk bara för att hjärtat stannar och slutar att pumpa runt blodet. Vi kan ta som exempel att om ert eget hjärta helt plötsligt nu skulle stanna och ni föll ner död, så skulle hela gruppen här ta två steg tillbaka och säga, usch vad otäck han eller hon är. Så vill ingen här att andra ska se på oss, och så vill ingen av dem som finns hos oss här och nu att vi ska se på dem.
Nej. Okay.
Och då står hans namn här.
Stefan Josefsson.
Ja, så fint. Nej, men nu ska det bli dags att runda av här. Då tänkte vi att Karin, som är vår fantastiska gäst här idag, ska få presentera veckans första hjälpen följt av veckans ord. Vi börjar med veckans första hjälpen.
Okej, okay. Och då vill jag att alla går in på donationsregistret och skriver ner sitt val. Kan man säga så?
Hur gör man då?
Ja, det har jag gjort, och det var inte så svårt, utan man kan läsa där hur man gör. Och har man några specifika önskemål så finns det ju fri text. Mm. Och vävnad är lika viktigt, eller lika viktigt, vävnad är viktigt, om man, precis som organ.
Mm. Om man gärna vill ha kvar sin mitralisk klaff så kan man skriva det.
Ja, det kan man göra, om man vet vad det är.
Men, och då är det www.donationsregistret.
Ja, det är det, va?
Eller så kan man googla bara. Skulle jag gissa.
Ja, men vi ska ju underlätta här.
Vem orkar skriva in en webbadress nu för tiden, undrar jag.
Okej, skriv bara donationsregistret då.
Här står det www.socialstyrelsen.se/donationsregistret.
Ja, okej, då kan man använda Google kanske.
Ja, det blir lättast.
Känns så.
Och ingen får glömma det här.
Nej, jag tycker att det är jätteviktigt.
Ja. Det finns mycket att recycle där ute. Och så ska vi även be Karin få välja ett ord till veckans ord. Okej, okay, och då har Karin valt ett veckans ord. Nu ska vi bli otroligt språkkunniga inom obduktionsvärlden.
Mm. Behöver man kunna ett ord inom obduktionsvärlden så är det här.
Det är det jag har lärt mig.
Alla andra ord som du försökte säga visste vi redan vad det var. För det var typ sekatör, tång, sax.
Ja, så kommer det.
Formalin.
Och det är?
Det är ett konserveringsmedel där man lägger vävnader för att de ska sätta sig och man ska kunna titta på dem mer.
Typ som man, när man på film har sett en hjärna i en burk.
Då ligger
den, i formalin.
Ja, men precis, fast ja, vi håller inte på med det där. Men kanske en utskuren del av en vävnad som man vill kolla närmare på i genomskärning.
Ja, helt fascinerande. Och då bevaras den liksom i ursprungsskick i
precis.
Det här medlet.
Och sen så sitter våra doktorer och labbpersonal och tittar igenom dem.
Formalin is the shit, hörni.
Det skulle man ha lite.
Okej, vi tackar för idag och vi ber om att få återkomma nästa vecka. Tack Karin för att
tack
du kom.
Hej Karin.
Hejdå. Och så glöm inte gå in och registrera er på donationsregistret.
Svinviktigt.
Svinviktigt.
Puss puss.
Puss puss, hej hej.
Hej hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.